Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Nu kan vi köra.
Härligt.
Ja, det är härligt.
Du, jag sitter med datorn här, så du hör kanske inte mig så himla tight på, men det kanske funkar ändå.
Det låter jättebra.
Ja, vad fint.
Ingen fara.
Ja. Jag ska försöka prata så tydligt jag kan.
Ja. Ska vi då berätta det för våra nyfikna lyssnare, vad du menar med att du sitter med datorn och hör jag dig bra?
Det är att vi sitter på varsin kontinent.
Ja. Det gör vi.
Jag sitter på den europeiska kontinenten och du sitter på den gotländska kontinenten.
Ja, jag tror faktiskt att den gotländska kontinenten tillhör en annan kontinentalplatta.
Ja, det tror jag också.
Varför vill vi här på Gotland tro det?
Att... Det är som en... det tillhör en indiska subkontinenten.
Medan du tillhör en euroamerikanska. Var det inte du som började dela någon bild av... hur skanderna går ihop med Appalacherna och Anderna, som att det är samma bergskedja?
Kan ha varit, jag har sett den i alla fall, men de, det var jag som delade den.
Någon har delat det på nätet så här, som att det här är veckans wow, men inte riktigt fått betalt för det.
Nej, jag tror inte det var jag, men jag kanske delade av misstag.
Så roligt att man delar något ganska halvbra av misstag. Nej, jag skulle ju skicka det. Nej, jag skulle hyra en bil på OKQ8. Så råkade jag dela ett dokument som skulle bevisa att Appalacherna och Skanderna är samma bergskedja. Vilket är helt sjukt när man tänker på det. Det var inte det jag skulle göra. Jag skulle hyra en Peugeot 308 för att göra ett författarbesök i Hällefors med omnejd. Kanske ta en god middag på Grythyttan. Så delar jag det här om att Appalacherna och Skanderna är samma bergskedja.
Men var det inte Skanderna och brittiska öarnas bergskedja?
Just
och,
de, ja, de har ju också en liten Ben Nevis. Ben Evis. Ben Nevis.
Ben Nevis är ju i Storbritanniens högsta berg.
Ja, hur högt?
Men runt 1308, kanske 1307.
Åh, Storbritannien. Ja.
Men det är ju då inte Englands högsta berg.
Skottland.
För Ben Nevis ligger i Skottland. Vet du vad Englands högsta berg är?
Nej.
Scafell Pike.
Okej.
Okay. Ja.
Hur högt?
Det är lägre än Ben Nevis. Jag kanske är 800 då, jag vet inte.
Är det Högdalstippen typ?
Ja, men lite så. Lite så är det.
De har annat bra och stolt över. Pop till exempel.
Ja, men så är det. 978 är Scafell Pike.
Ja, du googlar det.
Ja, jag gjorde det. Ja. Men jag brukar inte göra det, men nu tänkte jag fan nu. Det här kanske är så här det stora googlingsavsnittet, att vi bara sitter och det skulle kunna vara tvärtom, att vi bara sitter och googlar grejer.
Jag gör det. Jag googlar. Vet du vad? Nu ska jag berätta om en googling jag gjorde. Jag var på toaletten. Jag är i Vamlingbo på Vamlingbolaget. Och här händer ibland att det skramlar till i dörren och så kliver in en kulturperson. Och görs ärenden uppe i köket. Det kan vara Ebba Witt-Brattström som står och skrapar med foten och vi pratar med Kristina Thorsson som grundade Majong eller något sånt där. Och nu så satt jag på toa och mitt i krystet så hörde jag försynta steg och en feminin stämma, en mansstämma som sa: ursäkta, jag var gammal vän med familjen. Och så tyckte jag att han sa: mitt namn är Per Rådström. Per Rådström, tänkte jag. Per Rådström är död. ska sägas. Men jag trodde att det var Per Rådström som stod där ute. Eller snarare så här, att det var Per Rådströms son Niklas Rådström. Men att jag hade blandat ihop Per och Niklas. Jag trodde att Niklas var en äldre och Per en yngre. Men det var det ju inte. Och då gick jag ut och tittade på den här karen. Jag åker lärbesiktigar. En liten rundnet kar med bruna vackra ögon som tittade mot mig och sa att han var vän till familjen. Och jag vågade inte fråga, var det Per Rådström? Utan jag gick in och googlade Per Rådström. Bildgooglade för att se om det var han. Det var ju inte det. Per Rådström dog 1963. Och hade hornbågade glasögon, skepparkrans och pipa i munnen. Det hade inte den här mannen. Utan han hette Per Olström. Men då lärde jag mig ändå ganska mycket om Per Rådström på kuppen. Vet du hur gammal Per Rådström var när han dog?
Nej, men vad sa du, dog han 63 sa du, eller?
Ja.
Ja, men jag har sett att han var född 25 då. Men 25, 50... han kanske var 33. Han var 40,
du, är bra var på, 30. Du är bra på Per Rådström och dålig på matematik.
Ja, men, 30, men vad blir det?
25, 63.
Ja, just det. 25, 50. Det är 25. Och sen så plus 13. 8 då.
Så 38.
Ja, fast 25 plus. Ja, just det, 38. Blir det verkligen det?
Alltså om han var för 25.
Ja, ja, 50, ja exakt, plus 30. Ja, just det, ja just det. Ja. Herregud. Ja, jag är fruktansvärt dålig på matematik.
Ja, men, det är, ja, vad kul.
Bedrövligt.
Ja, fast du är bra på Per Rådström, för han är född 25 som du sa. Mm. Och dog 63 som du sa. Och han hade tydligen så här led av något sjukdom som gjorde att han hade malignt högt blodtryck.
Okej.
Men det sket han, utan han stressade, rökte och söp ändå.
Ja, men varför inte när man ändå ska dö? Varför inte göra det ordentligt?
Ja, verkligen. Varför inte gå ut med tjota blängar?
Men Niklas Rådström då? Hur gammal, när är han född då?
Niklas Rådström är född 1952, tror jag.
Oj! Ja. Han är äldre än man tror.
Ja, det är han. Han är vitalkar. Han har nog skött sig bättre än pappa.
Ja.
Han har nog inte samma syndrom med det här sjukligt höga blodtrycket där, utan han har liksom... Han har skött sina kort rätt. Han är ju, visste du att Niklas Rådström tackade nej till att sitta i Svenska Akademin?
Nej, det visste jag faktiskt inte.
Nej, det gjorde han.
Vilken, när var det då?
Det måste ha varit där någonstans runt när det blåste 17-18. Och hur vet jag det här då?
Därför att du har en direkt koppling in i Niklas Rådströms huvud.
För att jag googlade.
Exakt, ja. Men det är mycket googlingar alltså.
Ja, ja. Jag brukar googla en grej varje morgon när jag vaknar.
Vad då, går du på lust då?
Ja, då vaknar med en fråga i huvudet som kan vara vem var det som sjöng i Men Without Hats? Fan, vem var det som sjöng i Men Without Hats?
Ja. Det är ju ingen berömd.
Nej, då måste man googla. Lever hen, han.
Exakt. Men du känner ju till det här, det alltså Svenska Akademin i all ära, men sen finns ju samfundet de nio, känner du till det?
Mm, känner till.
Det är en rätt kingig uppsättning där nu ändå, tycker jag. Gunnar Harding är med, Sara Stridsberg, Niklas Rådström. Ja, det är inte så många mer kända.
Det är, lite, är det lite så här avbytarbänken till Svenska Akademin?
Ja, men ja, kanske, men det är lite bra, kul namn ändå, tycker jag. Jonas Ellerström, han är väl mest förläggare, tror jag.
Ja. Kan inte du berätta lite mer om samfundet och nio? För, min värld finns det bara en akademi. Och det är Svenska Akademin. Och så Svenska Småkaksakademin. Det är de två
akademierna. Det finns mycket så här, Skånska Snapsakademin och sånt säkert.
Jo, det är klart. Men jag tycker att när Tage Danielsson blandade in Svenska Småkaksakademin i Släpp fångarna loss, så tycker jag det var som 8-åring när jag såg den, till det var briljant skämt. Sen fattar jag att det finns en småkaksakademi också. På riktigt.
Det finns jävla mycket akademier.
Jag har faktiskt aldrig, jag tror inte jag är akademifäg i någon akademi.
Du skulle kunna sitta i Barnboksakademin.
Ja, jag vet. Per Gustafsson har ju suttit i Barnboksakademin. Men de är ju väldigt breda alltså, och djupa. De kan ju name-droppa så många perifera illustratörer och bra bibliotekarier och de kan liksom den franska, flamländska, anglosaxiska traditionen. Det är fan med inte, det är inte bara att gå in och vara skön, utan det, då ska man.
Ja, men du kanske behöver någon skön också. Någon som bara säger så här, nu tar vi en stänkare. Och då kan ju du vara den som bara som lättar upp stämningen lite grann. Löser upp lite knutar. För de här liksom jättekunniga men stiffa människorna som jag intalar mig sitter i Barnboksakademin. Alltså men säga vad man vill om barnboksfolk, men det är ju inte så här, det är inte så att man det sprittar av livsglädje direkt.
Ja, ah, det vet jag fan. I och för sig kanske jag tar rätt i det. Roligt.
Nej, men det är aldrig man har så här, det är aldrig man har sett någon så här barnboksbibliotekarie, barnboksförläggare, barnboksförfattare eller barnboksillustratör som är liksom uthängd i Expressen för att hen har begått något så här, inte brott men stökat runt Stureplan.
Jag tror det har nog aldrig hänt. Det är sant. Det är väldigt mycket så här sistvald på gympan folket liksom, eller hur? Som ja. Det, ja verkligen. Mm. Det är inte de balla. Det
ja, finns... men man är svårt att tänka sig de här vad heter de här systrarna som bor i Östergötland?
Adbåge.
Ja, systrarna Adbåge. Man är svårt att tänka sig att de står liksom inne i på baren i Spybar och dansar och dricker shots.
Faktum är att jag har inte det. Faktiskt jag kanske inte att stå med, däremot att de plötsligt står på baren på Spybar och drar shots, kanske inte dansa på baren för de är ju rätt blyga, men jag tror att de har rätt mycket cred, just systern Adbåge.
Ja, fast cred är ju en sak. Men,
ja, men alltså, de blir inbjudna. De tar ju möte med Dino Jonsäter när de åker till Stockholm. Ja. Liksom, de är så jävla aktade i så breda lag. Så jag tror de är så här, de skulle kunna bli liksom de skulle kunna bli liksom Spybar-folkets kulturella alibi för att de också är lite coola liksom. Mm. Men det är klart att jag tror faktiskt att både Lisa och Emma lyssnar på 4 meter, så de kan ju själva själva få dementera eller bekräfta det här.
Ja, alltså jag högaktar dem båda, men det är bara det att de inte så här, ger ett så här super så här, det är inte så här Mikael Brinkstjärna kompatibelt direkt.
Nej, det är sant. Men skulle du kunna se mig stå på Spybar och dansa på baren?
Nej, men jag skulle kunna se dig stå på en lada någonstans på Gotland eller Österlen med iklädd en linnekavaj och liksom berätta om liksom, lite lätt eller mycket berusat, berätta om konsten och litteraturen. Och alltså så här, du är en vivör. Levnadsglad.
Ja, men tack. Ja, men det var en av de tankarna som for genom mitt huvud när jag däckade hos miljardären i somras. Ja. Ja, här är en av Sveriges mest aktade barnboksförfattare som just nu är medvetslös på grund av alkohol på en kändisfest. Oh. Fan vad dåligt det här är. Det här är för jävligt.
Det är ju också, jag förstår precis vad du menar, och jag har ju också varit i en situation att jag druckit för mycket.
Ja.
Det finns ju också det så här att man ska behöva stå till svars för det, men man behöver aldrig stå till svars för att man under ett helt liv aldrig har ställt till med någon skandal.
Nej. Det är sant, och det borde man faktiskt få.
Ja, lite så. Ja. Men fan, du har ju aldrig stökat till det. Varför har du liksom inte, då har du ju liksom inte levt. Du har inte tänt på gränserna här.
Nej, men då har man ju också suttit och bara liksom iakttagit andra och dömt andra för att de har stökat till det när man själv har gått den svinsmala vägen och gått hem så här 21:30.
Nu kanske det låter som att vi är lite bittra för att vi liksom är mer på den andra sidan då av den här skalan, att vi är mer de som har kanske ställt till med skandalen än som betraktar skandalen.
Ja, men jag är både tönten som du sist vald på jumpan som håller på med och skämtar om universum och ljusets hastighet och skriver kluriga barnböcker, men jag har också supit sönder kvarnen och liksom haft sex i en park. Så jag på något sätt så här, står jag med en fot i bägge lägren, känner jag på något sätt.
Så här. Men då är du en brobyggare på det sättet.
Ja, men jag lite känner mig så. Jag känner mig att många så här, som du eller Jesper Röndahl så här tyr sig till mig för att de kan få liksom lite så här av min tuffa aura ska stänka över på er. Medan en kille som Nisse Hallberg är med mig för att lite av min kulturella nördaura ska stänka över på honom. Så att jag står i mitten och stänker lite åt alla håll. Mm. Som jag också gjorde utanför Kvarnen en sen kväll 1994 vid påsk. Ja.
Ja. Vad hände då?
Jag kräktes.
Aha, okej.
Kräktes och gick.
Stängt i form av att du... Men jag har berättat den här historien om när jag en gång i Lund när jag var på fest på teknologkåren och skulle ner till Akademiska föreningen och cykla ner genom Lund och märker att jag är så fruktansvärt spyfärdig. Liksom. Och så tänker jag om jag då ska gå av cykeln och finkräkas i universitetsbibliotekets rabatt. Men så väljer jag då istället att frigöra mitt maginnehåll på cykeln, liksom cyklande. Så att jag bara liksom vrider huvudet åt sidan lite och kräks. Och kommer ner, det här är en helt sann historia, kommer ner då till krogen på Akademiska föreningen och ska gå in. Och då är liksom vakterna bara, fan, alltså, de tittar på min jacka, jag är helt nerspydd. men innan, jag tänkte så här... Men det där gick ju ändå bra. Jag löste det där bra.
Du var ju inte spiknykter efter spyan heller, uppenbarligen.
Nej, det var jag inte. Det hade inte gått tur.
Men intressant så här, sak som händer i dig är att du är så full så du måste spy. Men din första tanke är liksom inte jag måste hem och lägga mig, utan jag måste kräkas ut det här så jag kan fortsätta supa. Mm.
Ja, men det var nog på något sätt så det var på den tiden. Alltså att man hade liksom ingen, det där med att åka hem, det var liksom, det var inget alternativ.
Nej.
Det är väldigt konstigt, men det var som att det inte var något alternativ. Det är jättekonstigt.
På den tiden så var ju lite en utekväll som en investering, det var som att köpa bitcoin på något sätt.
Ja, lite så. Och men jag... också att man var så fruktansvärt jagsvag, också att man såg inte till sina egna behov, utan man bara styrdes av vad andra tyckte om en. Och då var det så här, men fan, kom igen, vi fortsätter, vi dricker, vi super, festa mer.
Ja. Ja, jag vet. Det, både så här, och eftersom de andra var inte heller spiknyktra, så var ofta liksom det du behöver när du är så här packad, så du knappt kan stå upp, så du knappt har medvetande, det är en tequila till. Eller hur? Ta en tequila, det är så kvicknar du till. Ja, okej. Ta det.
Men hoppas jag att dagens ungdom är lite mer sansad.
Det är de inte. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Jag tror att det är samma. Däremot har jag hört att de dricker mindre, men när de dricker så dricker de ju. Mm. Det kräks ju.
Är det så? När de festar de rejält?
Ja, så är det. När de,
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag hittade en kille på Facebook idag som jag minns att jag la i framstupa sidoläge på Hultsfred 89.
Okej.
Okay. Han lever fortfarande.
Vad roligt. Men det var inte så att du skickade ut en efterlysning. Så här. Du kille som jag la i framstupa sidoläge på Hultsfred. Kontakta mig. Jag var lång och hade batik jeans och en strut på huvudet.
Vem var jag då? Så kom i batikins och
strut på huvudet och kom precis ut från James spelning i tältet.
Jätteroligt att man går. Såna folkhögskolor hippies fanns det fan med i slutet på 80-talet som gick runt och hade strut på huvudet och batik jeans och bara överkropp.
Ja.
Och rökte såna här urtcigaretter. Märkligt. Ja, men jag, det var en shoutout som jag gjorde på Facebook faktiskt häromdagen, för att jag minns en annan kille som man också fick lägga fram på sidoläge titt som tätt. Mm. Som inte vi kallade honom, han var en punkare från Vällingby eller Hässelby som heter Sanslös. Mm. För han var ofta sanslös av alkohol. Mm. Just på den här Hultsfredsfestivalen som jag och den andra killen i framstupa sidoläge, dök också Sanslös upp och hade försökt att kröka sig genom Antabus. Mm. Han var 24 år då. Ja, men jag la ut en efterlysning på honom på Facebook. Vi var hyggt för Sanslös, är någon som vet. Till saken hör också att jag såg ett reportage typ, vad heter det här, Situation Stockholm eller så här, 2005-2006. Mm. Att Sanslös var, han drog runt som heroinist runt Medborgarplatsen och liksom, det var någon reportage som här tar Johan en kappe i armväcket så, tänkte, hur gick det, när dog han liksom, när gick han under. Ja, så det var en lång tråd och folk, och det var någon som hade numret, hade telefonnumret till Sanslös och ringde upp honom och han svarade. Nygift, bodde i Hallstahammar. Arbetslös förvisso, men vid liv så. Och i den tråden då så dök den andra killen in, och då minns jag att honom då jag också i framstupa sidoläge på samma Hultsfredsfestival.
Och han jobbade som någon slags controller på Deloitte.
det gör de inte. Nej, det finns ingen som har blivit controller på Deloitte. Nej. Alltså, utan det är ju det de har gjort, det är ofta att de har läst typ så här, någon folkhögskola som handlar om groddjur eller typ så här, våtmarker och miljön och naturen och sånt där. Liksom, att de, väldigt många av de här gamla punkarna är enorma så här, naturvurmare och sånt. Men det är ingen som är superintresserad av trading eller liksom att sätta sig på ett snabbt morgonplan till Zürich och göra en snabb affär och sen åka hem. Inget sånt. Det var ju mer bland syntarna. Så här. Möjligtvis skinnhuvudarna. Men punkarna var ju så jävla jordnära redan då. Vad gör du för något? Det låter som att du sitter och... Du vet vad det låter som?
Nej.
Det låter som att du skrapar ihop en Lina Cox.
Okej. Okay,
med ett kreditkort.
Nej, det gör jag verkligen inte. Jag tar avstånd från droger.
Ja, gör det.
Ja.
Men du, hur var Valborg?
Det var ju otroligt trevligt. Vi hade ju lite mingel där hemma ju. Mm. Det var ju fullt pådrag och glad stämning, fint väder. Det var ju så här ett trädgårdsmingelväder ju.
Mm.
Fantastiskt.
Och nu är du så pass liksom städad som person, så det var ingen så här framstupa sidoläge situation som stod där.
Nej, det låter som att det är tråkigt, men det var det inte. Men det är ju ingen som dricker för mycket. Eller det var några som var lite småfulla, men ja. på ett lagom plan. Liksom.
Ja, men alltså, det vill man ju. Jag vill att folk ska bli så här spirituella.
Ja, men så här småbarnsföräldrafulla. Liksom.
Ja, just det. Precis. Och fnissa och skratta och dra anekdoter. Men man vill inte att folk ska komma på gamla oförrätter eller så att plötsligt lufta någon mörkare politisk åskådning, så konspiratoriskt.
Man vill inte att någon plötsligt ska sitta och börja gråta i källaren för att hennes kille har sagt något taskigt så här, i fyllan och så.
Just det.
Men hur var Valborg på Gotland då?
Väldigt mild. Ja. Jag är inte riktigt någon Valborgs kille. Faktiskt. Eftersom jag är uppvuxen i ett hem där vi firar första maj så noga. Så Valborg var ju bara liksom kvällen före första maj, och då skulle absolut inte förekomma någon alkohol eller överhuvudtaget festlighet, utan man skulle se till att vara fräsch på första maj.
Ja, men man kunde inte gå och kolla på en eld då?
Jo, men det gjorde vi väl lite så här, men jag tycker alltid att det är bara jävligt kallt och att man luktar rök när man kommer hem, och att jag har aldrig riktigt förstått det där med hur man ska festa liksom på Valborg. Vad äter man, vad dricker man liksom? Jag tror att det är lite så här, när jag var faktiskt med AMK morgon på första maj på morgonen, och då konstaterade Sebbe som ledde programmet att du och jag, alltså du Fritte och jag Anders, vi är en Valborgskille och en första maj kille.
Men det här var inte i år va, eller nej?
Det här var i år. Jag var med i AMK morgon på telefon på första maj. Ja, de ringde mig. För att prata om första maj. Ja. Och då konstaterade Sebbe just att du är nog väldigt mycket Valborg och jag är nog väldigt mycket första maj.
Ja, men det är en bra spaning faktiskt. Mm. Det får man ge Sebbe.
Men till exempel, då vill man ju fråga så här, det här minglet som ni hade på er terrass hemma, var det frack?
Nej, det var det inte. Det var så här friklädsel.
Stod det på inbjudan, friklädsel?
Ja, det stod så här, friklädsel, gärna frack.
men visst har det förekommit att du har firat Valborg i frack?
Om det har förekommit att jag har firat Valborg i frack?
Ja.
Ja, det har det gjort.
Jag tänker mig det, för det är väl en av de tiderna, dagarna på året, om man får bära högtidsdräkt.
Ja, det kan man göra lite året runt om man vill, men Valborg är en sån klassisk frackhelg, det får man ändå säga.
Ja. Mm. Har du någon firat Valborg i folkdräkt?
Nej, jag har ju ingen folkdräkt.
Du har inte det?
Nej, men jag skulle gärna vilja ha, men alltså min familj, alla nästan har ju världsdräkten, alltså alla kvinnorna.
Är det en småländsk?
Ja, det är ju Värensdräkten är ju då. Värens, det är väl en härad, det är väl runt Älmhult, Växjö, ja. Här någonstans.
Vad är det som
en otroligt vacker, det är liksom en blå yllekjol. Och sen är det en, tänkte jag som någon slags virkad eller broderad, om du tänker det som en liten halsduk liksom, som går ner på kjolen, som en liten en bård liksom, som går ner på kjolen, lös bård, och sen så ganska högt skuren kjol, vit blus och sen ett otroligt fint rött röd liksom ärmlös blus i också någon, kanske något ylle, och sen är det sådana tillhör någon slags silverdetaljer som lite, nästan lite vikingatid, alltså stora som, vad ska man säga, halvklot av silver med kedjor emellan. Och en fin
hetta. Det är Freja som...
Jag skulle vilja hävda att världsdräkten är nästan den finaste.
Men du, det här med att det är en ärmlös blus, innebär det att, det är att man har bara armar? Nej, det, då? Alltså?
Nej, men alltså, det är en stor vit blus.
Ja, jag fattar.
Men, och sen så är det, men det, sen är det en röd väst kan man kalla det.
Ja, jag fattar. Men det låter svins. Så det blir som också att västen är tajt och den här blusens ärmar är ganska liksom luftiga då.
Ja, precis. Ja. Men sen är det som att västen liksom är ihop, alltså det sitter då stora silverdetaljer på västen.
Vad markerar det då? Vad kommunicerar det?
Ja, det vill att det ska vara fint bara. Jag vet
men
inte
är det liksom att la man in väl så här, och låt säga att den dräkten från Ångermanland var inte lika utsmydd med liksom med rikedomstecken som den från Värens. Jag menar, man visar så här, det här vi gör råd med silver, vi gör råd med guld.
Men det vet jag faktiskt inte. Men det var väl, alltså det var inte världens rikaste bygg, det kan man ju inte säga. Nej. Det var ju bara mycket bönder.
Jag var på det här, vad heter det, Sidenmuseet eller Sidenväveriet på Stockholms kulturnatt. Det ligger liksom bakom Götgatan, bakom Brunogallerian. Känner du till det, Sidenväveriet?
Nej.
Nej, men det är ett gammalt sidenväveri som de jag tror så här, det övergavs någon gång i början på 70-talet, och sen så gick de bara därifrån. Och sen så var det någon som i slutet på 80-talet klev in där. Bara fan, det kan man ett sidenväveri här. Och så har de gjort ett museum och det, och de har också lite verksamhet och sådär. De har i alla fall en utställning, och tydligen så var sidenväveriet, det var väldigt så här, trendkänsligt och liksom otroligt viktig modedetalj i alla folkläger. Och en, framförallt för kvinnor då, en sidensjal kostade 1-2 årslöner att köpa. Och det skulle ändå alla ha liksom. Och just att de levererade till väldigt många olika folkdräkter så här. Men även liksom i vanliga fattiga piger hade en sidensjal som man stötte på sig när man gick till kyrkan. Tyckte det var jävligt fascinerande faktiskt.
Verkligen. Det är på samma sätt som att vi idag har en, alla har en kangolmössa när vi går till kyrkan.
Ja. Och sen kom det någon annan piga och slog ner en piga och tog en sidensjal, för det kunde bli sånt där gidder runt det. Jag fick någon sån här liksom ont i magen när jag tänkte på att det var en sån här piga som hade fått en jättefin sidensjal, och sen så tappade hon den. Började nästan gråta när jag tänkte på det. Hur sorgligt.
Ja, det är deppigt.
Hon kände sig fin i sin sidensjal och kom där. Nu är jag med sig, och så blåste den, kanske blåste eller någonting, så tappade hon den.
Det låter som en kanske en novell av någon.
Ja.
Det är inte riktigt Stig Dagerman, för att han är inte så här, han är inte så intresserad av sidensjalar, men det är inte jag heller, Selma Lagerlöf kanske.
Nej, det är nog mer Moa Martinsson, tror jag.
Ja. Moa Martinsson skulle nog kunna skriva en novell.
Ja, hon skulle kunna skriva
en novell som blev av med sidensjal.
Skulle man kunna skriva en novell som heter Sidensjalen?
Mm.
Och sen så ruggar man till pappret så där. Man eldar lite i kanten på pappret. Mm. Och så påstår man att man har hittat en försvunnen novell av Moa Martinsson.
Ja. Eller kan det vara Almqvist som har skrivit den?
Carl Jonas Love.
Ja.
Ja.
Alltså ja. Det låter så här, Almqvist, Sidensjalen.
Ja. Men också Almqvist tror jag också på ett bättre sätt skulle kunna typ så här lite alltså tycka synd om en piga som tappar sin sidensjal, medans Moa Martinsson, där skulle mena revolutionär vrede väckas, men det är väldigt Almqvistskt.
Verkligen.
Då säger man 1848 kom, då ska man fejka det då.
Mm.
Ja. Jag är inte så hemma i hans, jag kan inte riktigt hur han stilistiskt är, Almqvist.
Men däremot Moa Martinsson fixar du.
Jag tror jag kan naila Moa Martinsson. Ja. Det kan nog. Det är korta meningar. Korta meningar kan inte skilja på det och dem.
Är det så?
Nej. Jag hade en sån partytrick när jag var yngre som jag inte kan längre, att jag kunde så här travestera författare.
Oj, vad spännande.
Ja, hur skulle Per Anders Fogelström beskriva den här situationen?
Ja.
Okej, hur skulle Stephen King beskriva den här situationen?
Ja. Men var det en brudmagnet?
Nej.
Nej.
Men det hade varit, jag hade varit centralgestalt på er valborgsmingel, kan jag säga. Du är jävla skicklig på det där. faktiskt. Men tyvärr så, om du ber mig göra det nu, så kan jag nog inte det.
Men, men du, hur skulle det se ut om Bret Easton Ellis fyllde i den här deklarationsblanketten då?
Deklarationsblanketten.
Ja, men att liksom, olika författare, olika tilltal ändå när de skriver i olika avdrag och sådär.
Bret Easton Ellis, han är ju jävligt så här journalistisk lite så här nästan bloggprosa.
Mm.
Och ständigt kåt, stänkkåt. Han är ju blockerad av kåthet liksom. Så att you do the math.
Ja, precis. Blir man lite nyfiken faktiskt.
Ja. Har du läst hans senaste The Shards än?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, gör det.
Mm. Ja. Men du, vad är 2+ eller?
4.
Är det 4?
Ja, det är det.
Men Shards, alltså Shards är skärvor, va?
Ja.
Mm. Vad är det för skärvor?
Ja, du, det är, jag tror det är, boken börjar med liksom en sorts återblick, och han lägger ihop liksom ett pussel av vad som hände egentligen den där sommaren 1981. Mm. När han var ensam hemma och en seriemördare härjade i hans kvarter.
Mm.
Och han var kär i en kille i skolan som eventuellt var den där seriemördaren.
Så. Men är det här based on a true story?
Nej, det tror jag inte. Men däremot så var det tydligen på modet med seriemördare i slutet på, från 69 och framåt. Mm. Från Manson Family och framåt in på 80-talet så var det väldigt mycket så olika seriemördare som härjade.
Var inte då Zodiac Killer också?
Jo,
då också.
Jo, exakt. Och de hette ofta så här Zodiac Killer eller Sunnyside Killer eller så här, beroende på var de liksom, hur man kunde pet killer. Liksom.
Men det är lite sjukt på något sätt att så här seriemördare blir någon slags populärkulturella ikoner.
Nej, men jag hörde någon intervju med honom, sa att nu är det väldigt vanligt med massskjutningar, att galningar går in och liksom bara tömmer magasinet bland massa folk. Men på 80-talet så var det mer vanligt att galningar klurade ut ett roligt skiffer för polisen, och så dödade de folk med någon så här skum gemensam nämnare. Liksom. Mm. Så här, plötsligt så upptäcker polisen att alla döda har en förälder från Irland. Ja, då är det så här the Ulster Killer liksom. Så man ska klura ut. Det slappare mördare idag än vad det var på 80-talet.
Ja, mördarna på 80-talet var mer intresserade av namn och nyttsidan i tidningen, med lite så här kluriga limerickar och gåtor och så där, något litet så.
mördarna på 80-talet, de lyssnade på 4 meter. Mördarna ja. Idag, de lyssnade på Filip och Fredrik.
Ja. Så är det. Nej, de lyssnar på Framgångspodden.
Ja, Framgångspodden. Mm. men den är faktiskt jävligt läsvärd. Sen så är det alltid så jobbigt när man märker att en författare som inte riktigt, att det blir plott, det ska bli plottbygge på slutet. Jag har svårt för det. Mm. Om man läser en jävligt bra roman och sen så måste det klura, så måste liksom såsen gå ihop. Och det tycker jag han faller lite på slutet, att det liksom blir så här, ah, just det, hur hängde det ihop då?
Så. Just det, men, alltså, men uppfattar du som att det kommer som en liten svans, att han inser det plötsligt?
Ja, men lite så sista 100 sidorna måste han börja liksom få ihop den här storyn, trådarna måste knytas ihop. Och då känner man lite så här, jag vill inte veta hur det låg till egentligen. Jag är inte intresserad av vem som är mördaren, eller jag är inte intresserad av bla bla bla, utan jag vill bara vara den här sköna, märkligt drogade tillvaron i Los Angeles där folk dör lite random i utkanten liksom. Men det kunde han inte göra, utan han var tvungen. Jag tror han är en dålig manusfattare. Han har ju kämpat rätt mycket med att skriva manus också, Bret Easton. Mm. Och han har aldrig haft samma framgång som filmmanusfattare som han har haft som romanförfattare.
Där men när det har blivit film av American Psycho och sådär, men då är det inte han själv som har skrivit
då har inte han, för. Nej, han har inte skrivit. Då är det någon annan som har gått in. Nej. Jag har inte sett den faktiskt.
Nej.
Har du det?
Ja, men jag såg den för länge sedan, men jag vet inte, det var en sån här, du vet, man, det var lite så här, du vet, något slags tv-historia, man, du vet, man gick och hämtade grejer och så, det var liksom inte riktigt den här stora bioupplevelsen.
Ja, just det. Nej.
Så att jag kan inte säga att jag sett den så där superfokuserat.
Men är det inte så när det gäller American Psycho att det är inte romanen eller filmen som är den stora grejen, utan det är den här karaktären Patrick Bateman som är liksom, oavsett, han är som Lisbeth Salander på något sätt så här. Man vill veta mer om honom och sen skiter man lite om det är boken eller filmen, och kvaliteten på boken eller filmen är underordnat hur coolt man tycker det är med den här konstiga så här, Prada besatte mördaren liksom.
Men visst är det så att Patrick Bateman förekommer i andra Bret Easton Ellis böcker också?
Säkert, jag har bara läst The Charge, jag har inte läst något annat om honom. Men jag kan tänka mig att han är otroligt fascinerad av honom. Googlar du det nu?
Ja.
Ja, trevligt. Jag tror inte att lyssnarna hör det, men jag hör hela tiden när du jobbar på ditt tangentbord.
Ja, okej. Okay. Jag försöker göra så lite jag bara kan.
För är det så att du antingen så sitter och googlar saker, eller också så spelar vi in den här podden och du jobbar undan under tiden?
Nej, det kan jag säga. Det gör jag inte. Då hade jag... Nu kanske jag, nej, då hade det varit... Det hade varit hemskt. Men också jävla bra simultankapacitet i sådana fall.
Ja.
Sitter och skriver skämt samtidigt som man sitter och pratar med dig. Ja,
men,
sjukt,
ja, men det skulle du kunna göra, för du skulle kunna liksom få idéer och uppslag och slänga ner dem.
Exakt, då kan jag skriva. Men det är, alltså, så fort man liksom gör någonting annat så märker man att man tappar på något sätt. Ja. Eller hur?
Ja, verkligen.
Så är det ju. Så är det ju. Men du, visste du att Birmingham i princip har gått i konkurs?
Staden Birmingham eller?
Ja. Känner du till detta?
Nej.
Nej, men jag blev så förvånad, för att det är någonting så här, jag blev lite både förvånad och arg för att jag inte hade hört det. Det var någon artikel i DN om det, att Birmingham i princip hade ställt in betalningarna. Det var väl så att de kanske betalade för det som allra mest viktiga så där, men det fanns någon så här, du vet, nu hittar jag på, men någon så här paragraf 17 i den brittiska kommunallagstiftningen, att man då kunde typ ställa in alla betalningar som inte var av yttersta vikt för stadens fortlevnad.
Mm,
och det hade de gjort för något år sedan då, för att de hade så fruktansvärt dålig ekonomi.
Okej.
Men så jag tyckte det känns lite som att jag blev så förvånad över att man inte har hört talas om det, för att när Detroit gick i konkurs typ för några år sedan, det var en så himla stor grej, det känns som att alla vet att Detroit har gått i konkurs.
Ja. Sant.
Och att de är så här, nu är det väldigt mycket spänning kring så här, men hur ska Detroit utvecklas framöver och så, men att det känns som att Birmingham är bara så, okej, det är liksom Europas Katrineholm, det är liksom ingen som bryr sig.
Samtidigt ser det väl det Englands tvåa, va?
Ja.
Så det är som att Göteborg går i konkurs, eller att New York skulle gå i konkurs i princip.
Ja, fast det är väl etta.
Jaha, jag trodde att Los Angeles var etta.
Nej, Los Angeles är tvåan.
Okej, Los Angeles går konkurs då.
Ja. Sen är det liksom så här, utan jämförelse i övrigt då, mellan Birmingham och Los Angeles.
Verkligen, men det är väl också det att London är liksom megastaden i England, och sen så är det städer som är i storleksordningen Hamburg liksom, som typ så att 1,7-2 miljoner invånare som liksom.
Ja, men något sånt. Ja. Ja.
Men alltså det är rätt obehagligt, för att Detroits konkurs, den tror jag man hörde mer om, därför att ja, men dels att Detroit är som Motown, det är General Motors liksom, det är så mycket så här, vår kultur som är kopplat till Detroit. Mm. Men vi är inte så medvetna om liksom vad Birmingham, jag menar, Birminghams stora fotbollslag heter inte Birmingham, det heter Aston Villa liksom. Mm. Det är inte många som vet att liksom att Black Sabbath kommer från Birmingham, är ingenting. Men så här, Peaky Blinders skulle kunna kanske ha lyft fram Birmingham lite, men det som hände när Detroit gick i konkurs, det var ju liksom början på den här splittringen som är USA idag liksom, med Trumpismen och liksom enorma liksom stora avståndet mellan samhällsklasserna, och det känns ju som att det är lite på gång i England också, har ju varit ett tag, eller i Storbritannien kanske, framförallt i England.
Verkligen, men det är ju liksom, ja, men det är ju, på något sätt har ju England eller Storbritannien alltid varit ett utpräglat klassamhälle.
Ja.
Jämfört med andra delar av Europa.
Ja. Men är inte liksom hela deras ekonomi ett enda stort pyramidspel?
Jo, alltså jag kan ju för lite om brittisk ekonomi, men det har väl inte gått så bra för dem efter Brexit, det har det inte gjort.
Nej, det har ju inte det. Nej. Det känns som att det gick ganska dåligt även före Brexit.
Ja.
Att det har varit så här konstgjord andning sedan 80-talet egentligen.
Mm.
Liksom när deras stora gruvindustrier kanske började gå sämre. Och... Mm. Vad är England? Vad är deras ekonomi?
Ja, det är väl lite fish and chips och LP-skivor.
Rover. Får inte glömma Rover-bilar.
Nej.
Alltså Land Rover, Range Rover, Rover.
Burberry.
Ja. Ja, bra.
Paul Smith.
Ja, sant. Turism och konsumtion och bilar som går sönder. Bilar med plastmotor.
Ja, just det.
Det är liksom det.
Har du börjat läspa lite, eller är det bara ljudförvrängningen?
Helvetet. Men jag snusar ju som en galning.
Ja, jag förstår. Ja. Nej, men bara, jag tänkte om du hade drabbats av en väldigt liten stroke eller något.
Jag
tänkte jag att du var tvungen, då tänkte jag att jag var tvungen att se och fråga i alla fall.
Jag måste nypa mig i kinden. Jag känner kinden här på andra sidan. Ja, ja. Känsel också.
Men det kan ju vara så att jag har dålig medhörning över den här länken bara.
Du får höra sen när vi lyssnar på avsnittet hur det lät.
Ja.
Jag har ingen medhörning på min ljudutrustning. Nej. Jag bara räknar med att det går in liksom.
Ja. Men det är roligt om det blir alltså så här, om det är en dålig lina så här, det är som enda effekten blir att man tycker att den andra läspar. Så man får fylla i så här, vad tyckte du om kvaliteten på samtalet efteråt, så här, så här dåligt, varför så här, Anders läspade.
Men det är också omtänksamhet mellan män i vår ålder, att man bara kollar så små tecken på just stroke. Hänger inte ditt ena öga lite? Nej.
Ja, precis.
Nej, det tror jag inte. Nej.
Du pratar väldigt sluddrigt och långsamt och går inte.
Du går
i cirkel. Jag har precis lagt dig i framsupa sidoläge. Jag ska bara kolla så att du inte har fått en stroke.
Alltså man tar pulsen på sin kompis. Kan bara ta pulsen på det.
Men ska vi ha varandras Apple Watch så här, med hälsodata kopplade till varandra på något sätt?
Borde vi ha på något sätt. Ja. Har du koll på din så här, generella hälsa?
Nej, jag har inte varit på en läkarundersökning på sen Eldkvarn brann.
Jag kunde tänka mig det. Du går runt och tror att allt är hunky-dory, så du kanske har skyhögt blodtryck.
Ja, men det är så, som egenföretagare så är man ju kanske lite så här, man kanske borde satsa på en hälsoundersökning.
Ja, men lägg en 10 lax på det.
Ja, men det kostar väl inte 10 000?
Gör inte det? Jag tror att man
bara
kan
gå till doktorn. Alltså, men du vet, de tar lite prover och man liksom börjar slå med en hammare och kollar reflexerna i knäna. Och gör den här, säg, det kan inte kosta 10 000 heller.
Vadå, går du till doktor Berglund och gör en... gör en hälsoundersökning. Att han slår med hammare på knät för att kolla om reflexerna funkar. Allt är fint.
Jag går till Rickard Fuchs.
Ja, ja, du kissar en kopp och han smakar på kissen. Smakar lite som så här de gjorde för innan de kunde mäta sockerhalten.
Ja, man kissar en kopp, han fyller på med lite is och tonic och kör som fredagsgrogg.
Ja, nej, men
som den gamla tidens läkare gjorde.
De var inte heller superbekymrade om blodtrycket var på 110 över 190, för det var normalt i den åldern.
Ja, herregud.
Alltså du är 52, du är inte långt kvar ändå.
Nej. Men jag vilar ganska mycket på det där att jag har traditionellt sett haft ganska lågt blodtryck. Så då tänker jag så här, då även om det blir mycket så här kolesterol och stress, så kommer det ju bara göra att jag får normalt blodtryck.
Ja, så du balanserar upp det. Men, ja. Men du ser, du, för de som inte har sett dig, så ser du ju väldigt hälsosam ut.
Oj, det var snällt sagt.
Du är rosig om kinderna, lång och smal, pigg, öppen blick. Inte, jag har tittat, inte någon inslag av gult i vitan till exempel, för det är ett varningstecken. Det har du inte.
Oj,
kan jag säga.
Behöver inte kolla. Men när jag kollade på tv någon gång när jag var med, och då tyckte jag att mina ögon var så jävla gula, så nästa gång jag var med, då var jag tvungen att be om sådana här clear eyes, så att hon som min kösen fick liksom droppa clear eyes i ögonen på mig.
På riktigt?
Ja.
Att de var gula, inte röda?
Nej, gula. Alltså, det var bara någonting med, men det var någonting med vitbalansen på i rutan där.
Ja, fattar.
Men det vill man själv är så fruktansvärt känslig för sånt ju.
Ja, men alltså det, man ser sig själv på tv. Det är en sak som jag hatar med mig själv de gånger jag varit med på tv. Det är att när jag pratar så syns, så hänger underläppen så man ser tänderna i underkäken.
Okej, okay, det har jag aldrig tänkt på.
Nej, det är ett jävla ålderstecken. Mm. Allt som ansiktsgravitationen gör att unga människor visar övertänderna när de pratar. Gamla människor visar undertänderna. Mm. Och jag tycker att det ser ut som en gammal jävla lektor i liksom nordiska språk som står och håller slut för läsning liksom.
Men nej, Anders, äg din inre lektor.
Eller så odlar jag bara en mustasch som hänger ner över hela käften så man inte ser skiten.
En sån här stor valrossmustasch.
Ja, äg din inre lektor. Det har jag inte gjort. Jag föddes. Min första egna tanke var jag ska äga min inre lektor innan jag ens visste vad lektor var för något.
Du, apropå lektorer, så ska jag hämta på skolan nu. Ska vi runda av detta? Det var ju superfint att få prata med dig, Anders. Ja, få lite lägesrapport.
Ja, det verkar som att det är bra med dig.
Ja, det är bra. Det är bra. Det är mycket som händer nu, men det har vi inte tid att gå in på.
Nej.
Men det är inte så spännande heller. Det är bara olika grejer.
Ja. Men du, hörru du, det är livet som puttrar på i sin stillhet och med sina upp- och nedgångar. Men vill du plugga något?
Ja, men då är det ju så här. För sista gången innan sommar så kommer jag plugga då oslipat. Den 8 maj, då kör vi oslipat pratar om misslyckanden i Uppsala. Det är en sån här blandning av forskarsamtal och stand-up med massa roliga komiker. Jag tror att det kommer vara Johannes Finland som kommer upp från Malmö bland annat. Linor Svensson kanske också. Det är väldigt rolig lineup och det kostar bara 70 kronor för det är ett samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Mm. Och 8 maj och sen den 10 maj, då kör vi sista gången i Stockholm med Anders Ankan Johansson, Ludde Samuelsson och Kathleen LaRue.
Ja.
Och jag konfar. Finns några biljetter kvar. Allt det här på oslipat.com. Så gå på detta. Mm.
Jag tror att man ska gå in på oslipa.com och botanisera lite.
Ja, det tycker jag.
Jag ska säga att nästa lördag, den 18 maj, så kommer jag och Per Gustafsson att göra flera framträdanden på Medborgarplatsen då det är barnbokens dag. Och vi kommer att späxa, skoja, stoja och göra folk glada.
Helt underbart.
Det vill jag plugga. Mm. Detta om detta.
Simma lugnt, Anders.
Simma lugnt. Vi hörs. Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.